En podcast från Aftonbladet.
Samtidigt som USA:s president Donald Trump försöker få till fred mellan Ryssland och Ukraina, bygga ett semesterparadis i Gaza och införa stenhårda tullar mot bland annat Kanada och Kina, så brottas han med interna strider inom sin MAGA-rörelse. Det pratas till och med om att det kan bli inbördeskrig mellan falangerna.
Don't look now, but there is new trouble in MAGA paradise between the two biggest, most powerful, best funded factions of the actual MAGA political movement. Steve Bannon's side and coalition is in one corner. Elon Musk's is pitted against them on the other side. It's a feud that boiled over on social media. Brand new reporting from the New York Times that the war of words between these two men has not gone unnoticed by Donald Trump. From that new report, quote, Trump has made clear he wants to keep both men and their allies within his movement.
The long-standing animus between Mr. Bannon and Mr. Musk encapsulates a key tension at the heart of Mr. Trump's Make America Great Again movement. It pits those, like Mr. Bannon, who want Mr. Trump to carry out a more fully populist agenda against ultra-wealthy interests, epitomized by Mr. Musk, who occupy key positions in the president's orbit.
Ja, det handlar om två personer som Donald Trump står nära och som han använder och använt sig av för att styra USA. I ena ringhörnan, Steve Bannon, mannen som var Trumps chefstrateg under presidentens första period, en man som anses vara the real MAGA. I andra ringhörnan, Elon Musk, en av världens rikaste män som nu är BFF med Trump och som ansvarar för den nya regeringens projekt Doge. En man som anses vara fake MAGA. Ja, den ena ska alltså vara the real deal medan den andra anses vara en vända kappan efter vinden person som väljer det han tycker funkar bäst just nu. De här två personerna verkar dock hata varandra till Donald Trumps förtret. Så här har det låtit när de kommenterat varandra.
Steve Bannon attacking Elon Musk, suggesting this, quote, he will not have full access to the White House. He will be like any other person, quote, he is a truly evil guy. This is Bannon saying this about Elon Musk, quote, a very bad guy. I made it my personal thing to take this guy down, end quote.
Elon replied, Bannon is a great talker, but not a great doer. Mm. What did he get done this week? Nothing.
Och Donald Trump ska även ha bett Steve Bannon att sluta med sina attacker mot Elon Musk och vill att de två ska träffas och bli kompisar. Samtidigt så rapporteras nu om hur Elon Musk bolag Tesla rasar på börsen. Sen i januari har bolaget tappat 45% av sitt börsvärde och i Europa går försäljningen av Tesla ner. Vad innebär den här konflikten inom MAGA för president Trump? Hur kan det påverka den amerikanska politiken? Och hur mycket lyssnar Trump på de här två egentligen? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare.
Andreas, jag tror att de flesta har koll på Elon Musk, men kan du ta och berätta lite kort, vem är Steve Bannon?
Ja, men han är en väldigt spännande person. När Trump var president första gången så kallades han för Trumps brain och hade en någon slags rådgivarroll i Vita huset. Gjorde sig snabbt osams med Jared Kushner, Trumps svärson, och blev utmanövrerad. Och innan han gav sig in i politiken så var han han jobbade inom finans, tjänade jättemycket pengar. Bland annat genom någon slags deal där han fortfarande får pengar, tjäna pengar på Seinfeld-serien, märkligt nog. För att han har varit involverad i att köpa sådana rättigheter, så det är lite ironiskt. Men han drev sen också Breitbart, som är ett medieimperium som alltid har stått på Trumps sida. Men framförallt är han en väldigt smart person som har en väldig känsla för vad folk vill ha och hur det ska paketeras.
Men du, verkar ju inte vara så god stämning nu då mellan Bannon och Musk. Vad är det som händer?
Ja, men jag ser det här egentligen som dels en kamp om vem som ska ha Trumps öra. Den ena är på insidan, Musk, och den andra på utsidan, Bannon. Och det är alltid väldigt mycket palatsintriger när det gäller Donald Trump. Det är alltid någon som är inne, någon som är ute. Lite som i The Apprentice. Så att, för att politik har ju verkligen blivit en reality show i i USA. Och i grund och botten skulle jag säga att det handlar om, förutom då vem ska ha mest inflytande, handlar om att Bannon är en true believer och Musk är en opportunist, som jag ser. En person som jag inte tror skriver under på det här egentligen, men som nu ser personliga fördelar i att stå på Trumps sida.
Men vad är det som de bråkar om då?
Ja, men de är ju, när de attackerar varandra så är det ju inte sakpolitik riktigt, minst sagt. Utan Bannon har ju sagt om Musk att han är liksom en parasit och en illegal invandrare, att han är rasist, att han är ond till och med. Och Musk har sagt om Bannon att han är great talker but not a great doer. What has he done this week? Men jag skulle säga att det här blev väldigt tydligt för ett tag sedan när man diskuterade vilka som ska få komma till USA och jobba, där Bannon är ju superhård. Vi ska i princip strypa invandringen, men Musk vill ju fortfarande ha de bästa talangerna till sina bolag för att de ska kunna växa och han ska kunna tjäna pengar. Så där blev den här sprickan väldigt tydlig.
Det här är ju, som vi är inne på nu, två personer som står Trump väldigt nära och vill vara nära honom. Varför kan de inte komma överens, tror du?
Därför att den här klyftan är för stor. Alltså, det är väldigt lätt att hålla ihop i MAGA-rörelsen när man har en gemensam fiende och ett tydligt mål. Nämligen det är vänstern, PK-eliten och allt det där som är fienden, målet att vinna valet 2024. Nu har man lyckats med det och då blir det väldigt tydligt att det här är en ganska spretig allians. Och det är inte så konstigt eftersom det bara finns två partier i USA. Men jag tror också att det blir tydligt för att, som jag ser det, så MAGA-rörelsen har inget mål, utan man vill driva ner en massa saker, men vad ska man göra sen? Det är för mig fortfarande oklart. Och nu ska man ju dessutom fatta en massa skarpa beslut, göra prioriteringar och annat, och visar sig de här sprickorna mycket tydligare, och det är vad som håller på att hända nu.
Men kan det bli så att det blir som ett form av inbördeskrig inom MAGA-rörelsen på grund av det här?
Absolut, och det tycker jag att det redan pågår. Sen kan man säga att det är ett inbördeskrig med tanke på att Bannon är ju faktiskt en outsider. Han har ju ett eget litet medieimperium idag som har väldigt stort inflytande i amerikanska alt-right-kretsar. Men han har ju ingen formell makt. Men samtidigt skulle jag vilja säga att han har då den bästa positionen, därför att han behöver inte fatta några skarpa beslut och gå på tråkiga möten i Vita huset, utan han har han är en frifräsare på utsidan men som ändå kan påverka opinionen mycket. Medan Musk håller nu på och kommer med utspel som han får stå till svars för och ska vara med och fatta skarpa beslut. Och det är mycket, mycket jobbigare, därför att då är det mycket lättare att man får opinionen emot sig eller att ens aktien på ens bolag går rakt ner i avgrunden på börsen, vilket ju har hänt Tesla nu.
Men vad kan det innebära för MAGA-rörelsen om de fortsätter liksom att sträva åt varsitt håll här?
Ja, jag tror att det som är Trumps stora fördel, det är ju att vad han än säger i princip så har han ju sina väljare med sig. Så att jag tror att Trumps väljare är ju beredda att överge både Musk och Bannon. Alltså om Trump tar ställning för den ena så kommer väljarna följa med. Jag har svårt att tro att vare sig Musk eller Bannon har något eget following där folk skulle prioritera dem framför Trump. Jag tror att det är Musk som lever farligast just nu. Dels på grund av det jag sa nyss om att han måste stå till svars för beslut som fattas, men också för att det finns ju många republikaner som är arga på Trump, som egentligen inte tror på det han säger men inte vågar säga det offentligt. Men nu börjar ju deras väljare bli arga på grund av nedskärningar. De blir utskällda när de åker hem och ska träffa sina väljare. Och när man då inte vågar ta fighten med nummer ett, Donald Trump, så kan man ta den med nummer två, Elon Musk, och rikta all sin ilska mot honom och sen säga till sina väljare att man har stått upp för deras sak. Så att jag tror att det där är en jättefara för Elon Musk. Han går runt med en stor sån här måltavla på ryggen, skulle jag säga.
Men hur går det egentligen för Elon Musk och Doge-projektet? Och om Trump köper en Tesla, vad har det för betydelse? Vi ska snart prata mer med Andreas Utterström. Häng kvar! Ja, Andreas, Trump har ju också sagt åt Bannon att han ska sluta attackera Musk och vill att de ska snacka ihop sig. Varför är det här så viktigt för Donald Trump?
Ja, det gjorde mig lite förvånad därför att han, utifrån vad man har kunnat läsa sig till om hur han har jobbat både som när han höll på med fastigheter och när han var president första gången, så älskar han att folk som är ett snäpp under slåss om hans uppmärksamhet. Det är någon slags management by chaos som han ägnar sig åt. Här så gick han ju ut och försökte lugna ner, och det är lite intressant. Det kan bero på att han dels tycker att han behöver båda två, men också att han inte vill att fokus ska hamna på bråk, utan fokus ska hamna på alla de beslut som han fattar, att det händer så mycket, att han håller på att göra deals med Ukraina till exempel, om det nu går till, och alla andra saker som sker i en enda störtflod. Så att jag tror att han ser det ur någon slags PR-perspektiv. Trump är ju inte känd för att vara den empatiska chefen eller vara känd som någon som värderar vänskap väldigt högt, utan han är ju otroligt cyniskt slash målmedveten. Så att därför tror jag att det är den förklaringen som ligger närmast.
Vems sida tror du att han står på?
Trump är ju väldigt mycket här och nu. Han kan stå på den ena sidan på måndagen och den andra på tisdagen. Och det han är känslig för är ju om han märker att opinionen vänder, att saker börjar bli impopulära. Då tar han gärna ut sin ilska på den som har fattat det skarpa beslutet. Han är väldigt duktig på att hitta en syndabock. Just nu tror jag att han tänker att han... dels att det är kul att hänga med Elon Musk för att han är punkig. Han är en väldigt rik person, så har Trump alltid gillat att omge sig med, och att han behöver de här pengarna också för att mer eller mindre kunna hota folk som kanske sätter sig upp mot honom, republikaner, för då kan Musk gå in och stötta någon som utmanar den personen i nästa val till exempel. Så just nu skulle jag säga att det är Musk som har det största inflytandet och som verkligen har Trumps öra, men det kan också svänga snabbt, för jag kan inte tänka mig annat än att det kommer sluta med att de två blir osams. Det är två för stora egon, och förr eller senare kommer deras intressen kollidera, och då tror inte jag att Trump tvekar att slänga Elon Musk över bord. Och dessutom så har åtminstone tidigare Trump varit väldigt känslig för att någon annan får mycket uppmärksamhet på hans bekostnad, och det finns väl ingen som har fått så mycket uppmärksamhet och solat sig så mycket i Donald Trumps glans som Elon Musk. Så att jag är väldigt förvånad över att han släpper in Elon Musk i keps med barn med sig och allt möjligt på presskonferenser, därför att fokus hamnar då på honom och inte på Trump, och det brukar inte leda till något gott för den personen som står bredvid.
Så hur mycket lyssnar Donald Trump på de här två männen egentligen?
Alltså, Trump har ju själv sagt att hans bästa rådgivare är han själv. Men jag skulle säga att om man bara tittar på vad han sa i kampanjen och vad han faktiskt har gjort fram till nu efter att han tillträdde, så är det ju väldigt lite ekonomisk populism faktiskt. Vilket är märkligt eftersom väljarna sa att ekonomi är viktigt, eller viktigaste frågan, och det är väldigt mycket kulturkrig och det är väldigt mycket nedskärningar via det här låtsasdepartementet DOGE som Elon Musk leder. Möjligen inte formellt, det är fortfarande lite oklart, men det är ingen tvekan om att det är han som håller i taktpinnen. Så av det så drar jag slutsatsen att han lyssnar väldigt mycket på Musk, men Bannon är en sån här person som Trump har stått på god fot med, blivit osams med, sen tagit tillbaka in i värmen. Så att jag tror att Bannon lurar i vassen och bidar sin tid. Just nu fördel Musk, men om vi pratar igen om ett år så skulle jag tippa på att Bannon är upp och Musk ut ur leken.
Men hur går det egentligen för Musk med hans Doge-projekt?
Om man ska titta på PR-värde, PR-byråer brukar ju mäta sånt, man sätter helt enkelt en peng på hur mycket uppmärksamhet man får. Då är ju det här en supersuccé. Det händer ju saker där hela tiden, även om allt inte är positiv uppmärksamhet, så är det ju hela tiden signaler till väljarna att nu händer det saker här, vi tänker utanför boxen, det är förfärligt med allt slöseri, även om man väldigt sällan kan backa upp de här siffrorna om hur mycket korruption och slöseri med skattepengar det är. Om man sen tittar på de faktiska konsekvenserna, så dels så har ju vissa av de här besluterna kommit avgöras av en domstol om de var lagliga, och när man går in och skär ner så, vad ska man kalla det för? Alltså man använder en motorsåg istället för en skalpell, så får det ju stora konsekvenser. Det är plötsligt saker som inte funkar och då blir väljarna jättearga. Och det är ett stort problem, framförallt i kombination med att Trump pratade så mycket ekonomi i valrörelsen. Och om väljarnas ekonomi inte blir bättre så tror jag att Trump kommer få sota för det, därför att det finns en bortre gräns för hur länge det är rimligt att man skyller på Joe Biden. Nu är det fortfarande så att allt är Joe Bidens fel och Trump hela tiden hänvisar till honom ungefär som att kampanjen fortfarande pågår. Men det tror inte jag väljarna köper efter 1-2 år och framförallt inte 3-4.
Andreas, hur mycket tror du att det här med Doge-projektet och allting annat som händer inom MAGA-rörelsen, hur påverkar det det republikanska partiet?
Alltså på ett sätt så är det nog bra när det gäller att göra de gamla republikanerna nöjda. Alltså de som kommer från den gamla skolan där man länge har pratat om att myndigheterna är ineffektiva och vi måste skära ner och sänka skatterna istället. Men det är ju inte så Trump har pratat. Han är ju inte den som är väldigt fokuserad på att statens finanser ska vara i balans, utan han vill ju leverera saker till väljarna och visa att han är en doer. Så det där går lite på tvärs mot vad han har pratat om, tycker jag. Däremot tror jag att han gillar effekten och PR-värdet av det, att Elon Musk står där och viftar med en motorsåg som han gjorde på någon scen och att man visar att vi tänker på ett helt nytt sätt. USA ska drivas som ett företag, det går fort, vi väjer inte för obekväma beslut. Det är ju vad väljarna har sagt att de vill ha, tror jag Trump tänker. Och nu så får de det också, så att det här är ett sätt att leverera på ett vallöfte.
Du var inne lite på det också tidigare här om att Tesla som rasar på börsen, försäljningen i Europa går ner också. Hur påverkar det här Musk?
Ja, det är en bra fråga. Det påverkar honom mindre än vad det påverkar andra eftersom han aldrig verkar behöva sova. Men det är ju en orimlig arbetsbörda, det kan man ju inte säga annat. Han driver Tesla, Starlink, SpaceX och är någon slags rådgivare och högre hand åt presidenten. Det är ju fullständigt orimligt och det borde ju också finnas någon slags gräns för när Teslas aktieägare tycker att han ska fokusera på det här bolaget istället för att hålla på med massa andra saker. Sen finns det också folk som vill göra någon slags markering och inte köpa Tesla på grund av att man associerar med Elon Musk och olika saker han har sagt och gjort. Men jag tror att som sagt, om aktien fortsätter att gå dåligt så måste det till slut få konsekvenser. Även om Musk är en person som liksom Trump sprider skräck och att det finns många som är rädda för honom, så tror jag att man är mest rädd om sin egen plånbok till syvende och sist. Men gränsen kanske inte nådd riktigt än.
Trump har ju ändå gått ut och sagt att han skulle köpa en Tesla. Har det ens någon betydelse?
Ja, det där var ju faktiskt helt sjukt. Det var nyligen när man hade parkerat ett antal Tesla-modeller utanför Vita huset och Trump satt där och provsatt den här bilen och Elon Musk var där och sa saker i stil med att ja, men det här är som en golfbil fast den går bara mycket snabbare. Så att det var ju som en enda reklamfilm för Tesla. Alltså lek med tanken att Joe Biden hade gjort något liknande och då testat olika Microsoft-produkter med Bill Gates vid sin sida. Då hade republikanerna gått i taket och det hade känts helt orimligt. Men hela Trump är på något sätt orimlig i den betydelsen att han är som en seriefigur och han omfamnar den där karikatyren av sig själv också. Han skäms inte för någonting och det gör att han kommer undan med även det här. Så det är klart att det var jättebra för Elon Musk. Sen kan man ju fråga sig hur det här går ihop eftersom elbilar är ju inte direkt någonting som Donald Trump har talat gott om sådär generellt, utan snarare precis tvärtom. Men Tesla är tydligen ett undantag och det är inte så svårt att förstå varför.
Andreas, om vi ska knyta ihop säcken här nu då, vad tror du vi får se av den närmaste tiden? Tror du det blir ett möte mellan Steve Bannon och Elon Musk?
Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att båda två tjänar på att ha en ovän. Båda två är bäst när de går till attack om jag var Elon Musk skulle jag absolut inte ta något möte med Bannon. För vad har jag att vinna på det? Då är det som att jag skulle ge honom mer legitimitet än vad han egentligen har. Eller behandla honom som en person som faktiskt har en officiell position, och det har han ju inte. Däremot så skulle man ju kunna tänka sig att Bannon bjuder in Elon Musk till sin podd. För det kan bli spännande. Och då håller på och trollar honom innan och säger att han är feg och använder betydligt fulare ord än så för att försöka provocera fram det där mötet. Men om jag var Musk så skulle jag försöka dra mig ur det, för Bannon är väldigt smart och vältalig och väldigt bra på att hitta ett klatschigt budskap och verbalt krossa sina fiender. Så att jag tror att Musk, som inte alls är lika verbal, skulle ha svårt att stå emot det där. Så att jag skulle nog försöka ducka genom att säga att till skillnad från dig så har jag inte bara ett jobb utan flera viktiga jobb, och jag har inte tid att träffa någon poddare som sitter hemma i sin källare. Så att jag hoppas på att de träffas, därför att bråk mellan den här typen av människor är det bästa jag vet, men jag tror nog inte att det blir så.
Tack för idag, Andreas.
Tack så mycket.
Sist här, Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det här är inspelat under förmiddagen den 12 mars. Men för allt det senaste kring Donald Trump, gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.